Kapitel 7. Fallgropar och snubbeltrådar. Rand kände dragspiran i sin hand, kände varje linje i dess snidade skaft mot sin brännmärkta handflata, lika tydligt som om han känt på den med fingertopparna. Men det kändes ändå som om det var någon annans hand. Om någon huggit av den skulle han ha känt smärtan och fortsatt med det han gjorde. Det skulle ha varit någon annans smärta. Han svävade i tomrummet, omgiven av en obeskrivlig tomhet och uppfylld av Saidin som försökte mala honom till stoft mellan sin stålspräckande kyla och en hetta som kunde få stenar att brinna och smälta. I dess flöde fanns också den svartes smitta som genomsyrade hela hans kropp med sin förruttnelse. Och hans själ fruktade han ibland. Den gjorde honom inte längre illamående på det sätt som den en gång gjort. Det gjorde honom än mer orolig och insprängd i denna störtflod av eld, is och orenlighet, liv. Det var det bästa ordet för det. Saidin försökte förgöra honom. Saidin fyllde honom till bredden med livskraft. Den var ett dödligt hot och en oemotståndlig lockelse. Kampen för att överleva, striden mot kraften som ville sluka och utplåna honom, förstärkte den rena, oblandade livsglädjen, så ljuv trots den smutsiga hinnan som klädde allt. Hur skulle den vara om den varit ren? Det gick inte att föreställa sig. Han ville ta in mer, allt som fanns. Det var det som var så dödligt förföriskt. Ett enda misstag så skulle förmågan att leda kraften brännas ut ur honom för evig tid. Ett enda misstag så skulle hans förnuft vara som bortblåst om han inte helt enkelt utplånades. Kanske tillsammans med allting omkring sig. Det var inte vansinne detta att koncentrera sig helt på kampen för att finnas till. Det var mer som att med förbundna ögon gå på en lina spänd över en djup grop full med vässade pålar. Fyllt med en livskänsla så ren att tanken på att släppa den ifrån sig var som tanken på en värld av idel matta gråtoner. Nej, vansinne var det inte. Tankarna virvlade genom hans dans med Saidin och halkade över tomrummets kant. Tankar på Anora som betraktade honom med sin ACD-blick. Vad hade Berylaine i kikaren? Hon hade aldrig sagt någonting om att hon hade en ACD som rådgiverska. Och de andra ACD-erna i Carhain, varifrån hade de kommit och varför? Upprorsmakarna i sitt läger utanför staden. Vad hade gett dem mod att göra ett sånt drag? Vad tänkte de göra nu? Hur kunde han hindra dem eller kanske utnyttja dem? Han började bli bra på att utnyttja människor, ibland så bra att det gav honom kvällningar. Severna och Shaido, Ruak hade redan sänt iväg spejare till frändebarnets dolk, men de kunde i bästa fall svara på var Shaido uppehöll sig och när, inget annat. De visa som kunde ta reda på varför vägrade att göra det. Det fanns många varför i samband med Severna, Elaine och Avienda. Nej, de ville han inte tänka på. Inga tankar på dem. Inga. Perrin och Fail. En hetsig kvinna. Falk till namnet och Falk till sin natur. Hade hon verkligen lierat sig med Carlaver bara för att samla in bevis? Hon skulle försöka beskydda Perrin om draken återfödd gick under. Beskydda honom från draken återfödd om hon bedömde att det var nödvändigt. Hennes trohet stod till Perrin, men hon bestämde själv på vilket sätt hon skulle uppfylla den. Fail var inte den kvinna som ödmjukt gjorde vad hennes make sa, om nu sådana kvinnor överhuvudtaget existerade. Guldögon som mötte hans blick, trotsigt och obändigt. Varför tog Perrin i så häftigt när det handlade om ACJ? Han hade tillbringat lång tid tillsammans med Kiruna och hennes sällskap på vägen till Domais brunnar. Kunde ACJ-erna verkligen göra med honom vad alla fruktade? ACJ, han skakade omedvetet på huvudet. Aldrig mer, aldrig. Att lita på någon var att bli förrådd. Tillit var smärta. Han försökte skjuta bort den tanken. Den påminner lite för mycket om en dåres pladder. Ingen kunde leva utan att lita på någon eller någonting. Bara inte på Aisedare. Matt, Perrin. Om han inte kunde lita på dem. Min. Han hade aldrig en tanke på att misstro min. Han önskade att hon varit hos honom nu istället för nedkrupen i sin säng. Alla dessa dagar i fångenskap, dagar av ändlös oro, mer för honom än sig själv om han kände henne rätt. Dagar fyllda av utfrågningar av Galina och smärtsamma påföljder när svaren inte behagade. Rand bet omedvetet ihop tänderna. Allt detta, och slutligen den ansträngning det innebar att bli helad, hade till sist tagit ut sin rätt. Hon hade stannat vid hans sida tills hennes knän hade gett vika och han hade fått bära henne till hennes sovrum. Hela tiden under hennes sömniga protester att han behövde ha henne hos sig. Nej, han hade ingen min här. Ingen som gav honom tröst och fick honom att skratta. Glömma bort draken återfödd. Bara kriget mot Shaidin. De virvlande tankarna och... Du måste göra dig av med dem. Du måste. Har du glömt hur det gick sist? Vad som hände vid brunnarna var en struntsak. Städer som bränts till marken var ingenting. Vi ödelade hela världen. Hör du mig? Du måste döda dem. Utplåna dem från jordens... Den var inte hans. Rösten som vrålade inuti hans huvud. Inte Randall Thors utan Luce Theron Tellamons. En man som varit död i mer än 3000 år. Och som pratade i Randall Thors huvud. Kraften lockade ofta fram honom ur hans gömställe bland skuggorna i Rands medvetande. Ibland undrade Rand hur det kunde vara så. Han var den pånyttfödde Luce Theron Tellamon, draken återfödd. Det gick inte att förneka. Men alla var någon som fötts på nytt. 100 återfödda människor, 1000, ännu fler. Det var så väven fungerade. Alla dog och föddes på nytt. Om och om igen, medan hjulet fortsatte vrida sig runt, runt i oändlighet. Men ingen annan pratade med dem som de en gång varit. Ingen annan hade röster i sitt huvud. Bara galningar. Än jag då, tänkte Rand. Med ena handen grep han hårt om dragspiran, med andra om svärdsfästet. Och du, på vad sätt skiljer vi oss från dem? Tystnad. Ofta svarade Luce Theron inte. Kanske hade det varit bättre när han aldrig gjorde det. Är du verklig? Sa till sist rösten undrande. Lika ofta som den inte svarade vägrade den att erkänna Rands existens. Är jag det? Jag talade med någon. Jag tror att jag gjorde det. Inuti en låda. En kista. Lågt väsande skratt. Är jag död eller galen eller båda dera? Det gör detsamma. Jag är i varje fall fördömd, så mycket är säkert. Jag är fördömd och detta är domesvalget. Jag är fördömd, vild, det där skrattet. Och nu detta, det är dome... Rand fick rösten att mattas till ett lågt surr. Någonting han hade lärt sig medan han låg nedklämd i kistan. Ensam i mörkret. Bara han och smärtan, törsten och rösten från en galning som varit död i tusentals år. Ibland hade rösten varit en tröst. Hans enda sällskap i ensamheten. Hans vän. Någonting blixtrade förbi i hans medvetande. Inte bilder. Bara flimrande färger och rörelser. Av någon anledning kom de honom att tänka på Matt och Perrin. Flimret hade börjat under tiden i kistan, de och 1000 andra hallucinationer. I kistan där Galina, Arianne och Catherine och de andra tvingade ned honom varje dag efter att ha pryglat honom. Han skakade på huvudet. Nej, han låg inte längre i kistan. Det värkte i händerna av hans krampaktiga grepp om spiran och svärdsfästet. Det enda som fanns kvar var minnen. Och minnen ägde ingen kraft. Han var inte. Om vi måste göra resan innan du äter så låt oss komma iväg nu. Alla andra har avslutat kvällsvarden för länge sedan. Rand blinkade och Charlin backade inför hans blick. Charlin som orädd skulle stå öga mot öga med en leopard. Han försökte göra sin min mjukare. Det kändes som en mask, som någon annans ansikte. Mår du bra? Frågade hon. Jag satt och tänkte. Han förmådde fingrarna att öppna sig och ruskade lätt på axlarna. Den rock han bar nu, ett mörkblått plagg utan utsmyckningar, satt bättre än den han haft på sig på färden från Dumais brunnar. Trots att han hade badat kände han sig ändå inte ren, inte med Shaidin i sig. Ibland tänker jag för mycket. Ytterligare ett 20-tal spjutjungfru stod i en klunga i ena änden av det fönsterlösa rummet. Ljuset kom från 8 förgyllda golvlampor som stod längs de mörka väggarna, försedda med speglar för att lysa klarare. Det uppskattade han. Han var inte längre förtjust i mörka platser. 3 av arshamanerna var också på plats, i motsatt ända av rummet från älkvinnorna räknat. Jonan Adley, en man som trots sitt namn var bördig från Altara, stod med armarna i kors och försjunken i djupa tankar som fick de buskiga ögonbrynen att röra sig som ett par svarta larver. Han var kanske 4 år äldre än Rand och fast besluten att förtjäna silversvärdet, de hängivnas tecken. Eben Hopwill var inte lika mager och rödflammig i ansiktet som när Rand sett honom första gången. Men näsan och öronen såg fortfarande ut att utgöra större delen av hans ansikte. Han fingrade på svärdsbråsen på sin krage, som om han var överraskad över att den fanns där. Fedwin Moore skulle också ha haft svärdet på kragen, om han inte varit klädd i en grön rock, som kunde vara passande för en välbärgad köpman eller lågättad adelsman, med diskreta silverbroderier på slagen och runt armarna. Han var jämnårig med Iben, men undersättsigare och nästan utan röda fläckar i ansiktet. Han såg inte alls munter ut över att hans svarta rock låg nedpackad i läderrensen vid hans fötter. Det var dem Lus Tharin hade yrat om. De och alla de andra arshamanerna. Arshamaner. Aesedir. Alla som kunde leda kraften fick honom att sätta igång med sitt pladder. Tänker för mycket, Randall Thor. Enaila höll ett kort spjut i ena handen och sin lädersköld och 3 spjut till i den andra, men lät precis som om hon stått och vickat med pekfingret åt honom. Arshamanerna såg på henne med bistra miner. Ditt bekymmer är att du inte tänker alls. Några av de andra jungfrurna skrattade tyst, men hon skämtade inte. Hon var en dryg handsbredd kortare än de flesta av sina spjutsystrar, med äldre tår som passade hennes temperament och en besynlig uppfattning om sin relation till honom. Hennes linblonda vän Somara, huvudet och skuldrorna högre, nickade bifall. Hon delade Enailas särartade uppfattning. Han ignorerade hennes kommentar men kunde inte låta bli att sucka. Somara och Enaila var värst. Men ingen av jungfrurna kunde riktigt bestämma sig för om de skulle lyda honom i hans egenskap av Kara Karn eller behandla honom som det enda kända barnet till en spjutjungfru och sålunda ta hand om honom som en bror eller i vissa fall som en odygdig son. Till och med Jalani här, som för bara några år sedan fortfarande hade lekt med dockor, tycktes betrakta honom som sin lillebror. Medan Corana, med gråsprängt hår och nästan lika fårad hy som Charlin, behandlade honom som om han vore ett äldre syskon. Lyckligtvis brukade de nöja sig med att göra detta när endast andra spjutjungfrur var närvarande, och inte ofta inom hörhåll för andra ale. När det gällde skulle han vara Kara Karn för dem, och han var skyldig dem att låta dem hållas. De dog för honom, så han var skyldig dem vad de än ville ha. Jag tänker inte sitta här hela natten medan ni leker kyssa tusenskönan, sa han. Charlin gav honom en sån där blick. Alla kvinnor, i klänning eller cardinchor strödde de där blickarna kring sig som en bonde sprider utsäde. Men när shamanerna slutade stirra på spjutjungfrorna och spände remmarna till sina ränslar över axlarna. Pressa dem, hade han sagt till Tame. Gör dem till vapen. Och Tame hade verkställt orden. Ett gott vapen följde användarens vilja. Han önskade att han kunnat vara säker på att det här vapnet inte skulle vända sig i hans grepp. Han hade tre platser att besöka denna natt, men en av dem kunde han inte tillåta att jungfrurna fick kännedom om. Ingen annan än han själv fick veta det. Vilken av de båda andra som skulle komma först hade han bestämt i förväg, men ändå tvekade han. Resan skulle bli känd snart nog, men likväl fanns det skäl till att hålla den så hemlig som möjligt. När portöppningen vidgade sig i rummets mitt svepte en sötaktig lukt in, välkänd för alla som växt upp på landet. Hästgödsel. Med rynkad näsa drog Charlin upp slöjan och löpte igenom med hälften av jungfrurna. Efter att ha tittat på Rand följde ashamanerna efter. De drog i sig så mycket av kraften som de förmådde hålla. På grund av detta kunde han förnimma deras styrka när de passerade honom. Annars krävde det viss möda för att känna om en man kunde leda kraften eller ej, och än mer om mannen i fråga inte ville visa det. Ingen av dem var till närmelsevis lika stark som han själv. Åtminstone inte ännu. Det var omöjligt att avgöra vilken styrka en man kunde uppnå förrän han upphörde att bli starkare. Fedwin var den starkaste av de tre, men han hade vad Tame kallade en barriär. Fedwin kunde inte på allvar tro att han förmådde påverka någonting på avstånd med kraften. Resultatet blev att hans förmåga började sina redan efter 50 steg, och vid 100 var den fullständigt försvunnen. Av allt att döma växte styrkan snabbare hos män än hos kvinnor, och tur var väl det. Alla tre var förmögna att skapa en portöppning stor nog för att vara användbar, även om det var nätt och jämnt i Jonans fall. Det gällde också samtliga ashamaner Rand behållit hos sig.
Döda dem innan det är för sent, innan vansinnet tar dem, viskade Luce Tharin. Döda dem. Jaga upp Shamal, Demandred, alla de förlorade. Jag måste döda dem alla innan det är för sent.
Sen vidtog en kort kamp då han försökte slita kraften ur Rands grepp och misslyckades. Hans försök att göra detta hade blivit allt fler den sista tiden, liksom att försöka gripa Shaidin på egen hand. Det senare var en större fara än det förra. Rand betvivlade att Luce Tharin kunde ta urkällan från honom när han väl fått den i sitt grepp. Men han var inte heller säker på att han själv skulle kunna ta den från Luce Tharin om denne nådde den först.
Än jag då, tänkte Rand igen. Det var en hetsig tanke, vild. Insvept som han var i kraften spann vreden ett fint nät över tomrummets utsida. Ett glödande spetsarbete. Jag kan också leda kraften. Vansinnet väntar på mig, men dig har det redan fått. Du tog livet av dig själv, frändebarne, efter att du mördat din hustru, dina barn, och ljuset vet hur många till. Jag tänker inte döda någon om jag inte måste. Hör du mig, frändebarne? Svaret var tystnad.
Han tog ett djupt skälvande andetag. Det brinnande nätet blixtrade som ett åskväder i fjärran.
Han hade aldrig talat med mannen.
Det var inte bara en röst. Det var mannen själv. Hel och hållen och med alla sina minnen kvar. Hade aldrig talat med honom på det sättet förut. Kanske skulle det driva bort Luce Tharin för gott. Hälften av mannens vansinniga chatter bestod av tårar över hans döda hustru.
Ville han driva bort Luce Tharin, hans enda vän under tiden i kistan?
Han hade lovat Charlin att räkna till 100 innan han följde efter. Men han räknade bara jämna femtal och tog sen steget över 200 rastmil till Camelin. Nattmörkret hade lagt sig över kungliga slottet i Andor och svept dess spröda spiror och gyllne kupoler i jäckande månskuggor.
Men den milda bris som drog genom staden förmådde inte skingra hettan. Månen hängde tung i skyn, fortfarande nästan full, och skänkte ett visst ljus. Beslöjade spjutjungfrur ilade runt vagnarna som stod uppställda bakom det största av slottets stall. Odören av den gödsel som varje dag forslades bort i vagnarna hade för länge sedan genomdrängt trävirket. Ashamanerna stod med ena handen för ansiktet och Iben nöp rent av till om näsan. Kara Khan räknar snabbt, muttrade Sallin, men sänkte slöjan. Här väntade inga överraskningar. Ingen skulle vistas vid dessa vagnar om det inte var helt nödvändigt. Rand lät portöppningen slutas så snart de återstående jungfrurna kommit igenom, tätt i hälarna på honom. Och när den flimrade till och försvann viskade Luz Tharin. Hon är borta. Nästan borta. Det fanns lättnad i hans röst. Bandet mellan väktare och Aes Sedai hade inte funnits i sagornas ålder. Alanna var egentligen inte alls borta. Lika lite som hon varit än någon gång sedan hon bundit Rand till sig mot hans vilja. Men känslan av hennes närvaro hade minskat. Och det var denna minskning som tillät Rand att bli verkligt medveten. Man kunde vänja sig vid vad som helst och börja ta det för givet. När hon fanns i närheten hade han ständigt hennes känslor i bakhuvudet tillsammans med hennes kroppsliga tillstånd om han tänkte på det. Och han visste exakt var hon befann sig, precis lika väl som han visste var han hade sin egen hand. Men liksom med handen måste han känna efter för att hon inte bara skulle finnas där. Det enda som påverkade förnimmelsen var avstånd. Men han kunde fortfarande känna att hon fanns någonstans österut. Han ville vara medveten om henne. Om Luz Tharin skulle tystna och alla hans minnen från tiden i kistan på något sätt raderas ut så skulle bandet till Alerna fortfarande finnas där som en påminnelse. Lita aldrig på Aes Sedai. Plötsligt blev han varse att Jonan och Iben också fortfarande höll kvar Shaidin. Släpp, sa han bryskt. Det var det kommando som Taim använde och kände hur kraften rann ur dem. Utmärkta vapen, än så länge. Döda dem innan det är för sent, mumlade Luz Tharin. Rand släppte taget om urkällan, beslutsamt men motvilligt. Varje gång bar det honom lika mycket emot att släppa livskänslan och de förhöjda sinnena. Och kampen. Inom sig var han emellertid spänd, ett kattdjur redo för ett språng, redo att gripa den igen. Det var han alltid numera. Jag måste döda dem, viskade Luz Tharin. Rand sköt bort rösten och skickade iväg en av jungfrurna, en kvinna med fyrkantigt ansikte med namnet Nerile, in i palatset. Han började gå av och an längs vagnarna och tankarna kom virvlande igen, ännu snabbare än förut. Han borde inte ha kommit hit. Han borde ha skickat Fedwin med ett brev. Tankarna snurrade på. Elaine, Avienda, Perrin, Fail, Anora, Berylane, Matt. Ljus, han borde inte ha kommit hit. Elaine och Avienda, Anora och Berylane, Fail och Perrin och Matt. Färger som flimrade till, skymtade rörelser precis utom synhåll. En galning som muttrade ilsket i fjärran. Sakta blev han medveten om att spjutjungfrurna pratade sinsemellan. Om lukten, antydde att den kom från ashamanerna. De ville bli hörda, annars skulle de ha använt teckenspråk. Månljuset skulle ha räckt för det. Månljuset räckte också för att Rand skulle se rodnaden i Ibens ansikte och Fredwins sammanbitna min. Visserligen var de kanske inte pojkar längre, åtminstone inte sedan Romais brunnar. Men likväl var de fortfarande bara 15 eller 16 år. Jonan hade dragit ner ögonbrynen så djupt att det såg ut som om de vilade direkt på kinderna. Det var åtminstone ingen som hade gripit Shaidin igen. Ännu. Han skulle just gå bort till de tre männen men bestämde sig så att höja rösten istället. Alla kunde gott få höra. Om jag kan stå ut med spjutjungfrunas fånerier så kan ni det också. Ibens rodnad blev om något mörkare. Jonan grymtade någonting. Alla tre gjorde honör mot Rand med en knuten hand mot bröstet. Sen vände de sig till varandra. Jonan sa någonting med låg röst samtidigt som han sneglade mot jungfrurna. Och Fedwin och Iben skrattade. Första gången de såg spjutjungfrur hade de tvekat mellan att starrbliga på dessa exotiska varelser som de hittills bara hade läst om och att vilja lägga benen på ryggen innan sägnernas modiska älgkvinnor dräpte dem. Numera var det inte mycket som skrämde dem. De behövde lära sig rädsla på nytt. Jungfrurna stirrade på Rand och började prata med händerna istället. Då och då skrattade de tyst. Visserligen var de på sin vakt för ashamanerna, men spjutjungfrur var nu en gång spjutjungfrur. Ale var ale. Och riskerna gjorde det bara än roligare att retas. Sumara mumlade någonting om att Avienda fått honom att stadga sig, vilket de andra besvarade med bestämda nickar. Så här trassligt hade ingen det i sagorna. Nerille kom tillbaka med beskedet att hon hade hittat Davran Bashir och Bell, den klanhövding som förde befälet över ale-krigarna här i Camlin. Rand spände genast av sig svärdsbältet, liksom Fedwin. Jalani tog fram en stor läderväska för svärden och dragspiran. Hon höll den som om svärden varit giftormar, eller kanske någonting som låg och ruttnade. Sanningen att säga skulle hon inte ha varit lika försiktig i vare sig det ena eller andra fallet. Corana räckte Rand en mantel med huva som han tog på sig, varefter han höll händerna bakom ryggen så att Charlin kunde binda ihop dem med en rem. Hon band hårt, muttrande för sig själv. Det här är dumheter. Till och med våtlänningar skulle kalla det för dumheter. Han försökte låta bli att rycka till. Hon var stark och använde varje uns av sin styrka. Du har rymt från oss för många gånger, Randall Thor. Du har inte vett att ta vara på dig. Hon betraktade honom som en jämnårig bror, men en som ibland uppförde sig oansvarigt. För Darius May bär din heder, och du tar inte vara på dig.